Hej allihopa och varmt välkommen tillbaka till min podd. Jag hoppas att ni har det bra. Vi är inne i november och det är ungefär 1,5 månad kvar till julafton. Tiden går bara för fort. Som sagt, jag hoppas ni mår bra. Själv mår jag ganska bra. Jag är förkyld, så därför så kanske det låter lite annorlunda idag när jag pratar. Men jag hoppas att det ska gå bra ändå. Dagens tema var ju att jag skulle prata om självmord och suicid, som det också kallas. Och berätta lite om min resa med suicidtankar och inläggning med mera. Men lite fakta först då kanske. Enligt Folkhälsoinstitutet har självmord minskat med 25% sedan 80-talet. Men det är fortfarande ganska många som tar livet av sig varje år i Sverige. Och det är fler, det är fler män än kvinnor. Och som sagt så har det minskat, för 1980 så var det drygt 2200 människor som tog sitt liv. 2007 var den här siffran nere på dryga 1400. Och 2017 så hade det ökat lite grann upp till 1500 per år. Genom åren har synen på det här med självmord förändrats väldigt, väldigt mycket. Till exempel så var det lite fram till 1856 att begå självmord. Och den som hade begått självmord fick inte begravas i kyrkan. Man hade ingen klockringning. Och man fick begravas på en avskild plats på eller precis utanför på eller utanför kyrkogården. Men 1908 så bestämde Svenska kyrkan att även så kallade självmördare skulle få en vanlig begravning i stillhet med klockringning och på valfri plats på kyrkogården. 100 år senare, 2008, så bestämde riksdagen att man skulle ha nollvision vad det gäller självmord. Och det kan ni läsa om på sidan www.suicidezero.se. Och jag kommer länka här i... jag ska se om jag kan försöka länka till den här sidan här. Det var lite fakta, lite historia. Ska se, jag sitter här och bläddrar i min dator så jag har lite ja, just det. De flesta som försöker att ta sitt liv och som misslyckas gör faktiskt inte de här sitt försök för att just begå självmord, utan för att de behöver ha hjälp. Det är ett rop på hjälp. Och förra året, 2018, så var det ungefär 6600 patienter som vårdades för självdestruktiva handlingar eller självmordsförsök då. Och 84% av dessa var förgiftningar av olika slag. Och jag är en av de 6600 patienterna som vårdades under 2018 för att jag har försökt avsiktligt skada mig själv eller försökt ta mitt liv. Och Det var det jag tänkte jag skulle prata lite om idag och berätta min resa i det här. Och det kanske är lite triggervarningar. Så du som är känslig eller mår väldigt, väldigt dåligt just nu kanske ska tänka lite nu när ni lyssnar. För jag vill absolut inte trigga något hos någon, som ni vet. By the way. Hösten 2018 så hade jag en väldigt tuff period. Jag hade mycket ångest. Jag kände mig inte behövd. Men det var väldigt mycket som hände runt omkring. Och jag och mitt ex bestämde att våran son skulle få bo hos honom. Jag hade varit boendeföräldern. Alltså sonen hade bott hos mig. Sen vi separerade 2017. Men förra hösten var jag så dålig och mådde så jättedåligt och kände att jag var en belastning för sonen. Han ska inte behöva vara förälder till sin förälder liksom. Så vi bestämde att han skulle flytta till sin pappa och vara hos mig varannan helg. Och i och med det beslutet så på något vis tror jag slappnade av lite grann. Men mådde så fruktansvärt dåligt. Jag vet att det här var i slutet på oktober. 25 oktober så ringde jag till min psykiatrisjuksköterska. Och pratade med henne och sa precis hur jag mådde. Och att jag orkar inte längre. Jag orkar inte må så här. Och hon i sin tur bad mig ringa mobila teamet. Eftersom det är de som fixar akut läkartid. Men att om jag inte känner mig liksom bemött ordentligt av dem så skulle jag ringa tillbaka. Och mobila teamet ringde och mycket riktigt så tyckte de inte att jag behövde komma in. För jag sa att jag hade självmordstankar. Och att jag mådde så dåligt. Och de frågade mig om jag hade någon plan. Och det hade jag inte just då. Men jag försökte återigen liksom, att jag mår jättedåligt, jag måste få komma in för jag vill dö. Jag har självmordstankar. Men nej, jag hade ingen plan. Nej, det var ju liksom bara att gilla läget lite. Jag sökte upp min sköterska igen. Och återigen låg hon på dem på mobila teamet. Som till slut ringde upp och säger att imorgon fredag har du en läkartid akut hos oss på öppenvården. Där och då blev jag ganska avslappnad för jag visste att jag skulle få komma in på bedömning i alla fall. Men det var såklart ganska skrämmande. Eftersom jag åkte in själv och jag tänkte att jag kommer nog inte få stanna. Jag lär nog inte få så mycket ut av det samtalet i alla fall. Men jag åkte in. Jag träffade en jättegod läkare och jag vet inte, det var inte många minuter vi pratade. Jag berättade hur jag mådde och att jag sa rent ut att mitt barn är bättre utan mig. Han hörde bättre utan en sjuk mamma. Jag vill inte leva och i det läget hade jag faktiskt en plan. Jag hade tagit fram ett bälte hemma och lagt på sängen och det berättade jag för henne. Att det ligger ett bälte hemma på sängen och jag tänker ta det ikväll och dra runt halsen. Och hon var verkligen sån, jag tror inte jag hade behövt säga det ens, för att hon var verkligen sån att hon tog på allvar. Så hon sa liksom bara väldigt, väldigt snabbt att jag ringer till akuten, alltså psykiatriakuten, och så får du gå ner dit, för du behöver läggas in, åtminstone några dagar. För du behöver vila upp dig och du liksom behöver nog, du har stått på dina mediciner så länge så att du behöver göra en justering. Då blev jag ganska, jag var väldigt lättad. Jag grät massor, både av glädje och av att jag mådde så dåligt. Just glädjen var ju för att jag liksom kände att någon förstår mig egentligen. Hon ringde ner till psykiatriakuten och de sa att jag kunde komma på en gång. Och då frågar hon även den här läkaren om det är någon som jag vill ska följa med mig ner. Det är liksom huset mitt emot mottagningen och det är typ 200 meter att gå. Eller om jag vill gå själv. Jag bara, nej, men jag vill ha med mig någon. Och kan du kolla om min sköterska jobbar? Nej, det gjorde hon ju inte då. Hon var ledig, men vi var ändå nere på dagsjukvården då, för det är där hon brukar vara, min sköterska. Och då var det en annan tjej som följde med. En tjej som jag inte känner eller kände, men jag blev väldigt, väldigt lugn och trygg med att hon följde med i alla fall. Och jag tyckte då att tiden som gick ifrån det att vi ringde på klockan tills dörren gick upp var jättelång. Men det var inte många minuter eller så. Men det var alltså hela tiden där inne på psykiatriakuten. Tyckte det tog väldigt lång tid, men det gjorde det inte. Jag tror bara det tog någon timme eller en halv max med allting. Och när man kommer till psykiatriakut så är det lite annorlunda mot en vanlig akutvårdsavdelning. Vanlig akutvårdsavdelning går in och sätter dig i ett väntrum, du anmäler dig i en lucka och sen får du träffa en triagesköterska som bedömer. Eller så kommer du in med ambulans direkt på mottagningen. Här är det lite annorlunda. Kommer man in med ambulans så kommer man in direkt på mottagningen. Men när man som jag kommer alltså ifrån öppenmottagningen eller om man kommer hemifrån så är det lite annorlunda. Man kommer in, eller man ringer på en klocka, det är alltid låst för alla säkerhet. Man kommer in i en liten hall eller en entré. Där får man lämna ifrån sig sitt ID-kort. Och sen får man en nyckel med en liten nyckelbricka på som det står ett nummer. Och jag vet inte om det är så på alla psykiatrimottagningar eller akutvårdsmottagningar inom psykiatrin. Men så här är det i Falköping i alla fall. Man får den här nyckeln och så är det ett nummer på den här nyckelbrickan. Och den går till ett skåp och där får du hänga in jacka och väska och nycklar och mobilen. Ska in där och sen låser du och så lämnar du nyckeln tillbaka till den här personen i luckan. Samtidigt som du ska gå igenom en stor metallbåge. Ni vet ungefär som på flygplatsen när man ska ut och resa så har de en sån här stor metallbåge som metalldetektor, grejsmojs, slash, ja, ni vet. Den får man gå igenom och piper det så får man liksom kolla, har jag något med metall på? Jag för mig att jag fick ta med mina smycken för att de gjorde ut. Eller så. Sen så får man lov att komma in på mottagningen. I Falköping har de två små väntrum och det är mest för att man behöver inte sitta ihop med andra hela tiden när man väntar på sin tur. Och jag kommer inte ihåg om jag var ensam eller om det var någon mer patient inne precis då på akuten. Men jag blev tillvisad det ena väntrummet och fick ett papper papper att fylla i. Eller två papper var det. Det var ett som handlade om alkohol och drogmissbruk. Eller om de ville kolla så man inte har det. Och lite så. Och sen var det ett papper där man fick skatta sitt mående. Det var liksom depression. Alltså det var jättemycket så här. Det var skatt. Alltså man får fylla i poäng. Eller så. Och sen kollar ju läkaren på det liksom. Bedömer. Efter det så blev jag anvisad till toaletten. För att göra ett urinprov. Och det är ett rutinprov man alltid gör. Och det kan vara lite så här förnedrande att behöva göra. Dels för att många kanske är just känsliga med att de kanske har ett drogmissbruk. Och kommer in och vet att de har droger i kroppen. Men också det att personalen på akutvårdsmottagningen har hela tiden uppsikt. Ibland är de med inne på toaletten just för att du inte ska kunna fuska med det här urinprovet. Och ibland så står de utanför och kollar i ett fönster. I mitt fall så stod de utanför och kollade ett litet fönster. Så att jag inte fuskade eller så. Men jag har aldrig haft ont av att de har gjort det. Jag är så pass van för att eftersom jag har ADHD och äter ADHD-medicin. Så när jag har varit mina kontroller så ofta har min sköterska velat kolla det. Och dels har du med att för deras säkerhet och för en annan säkerhet också när man gör det. Och just på akutmottagningen där så är det ju för alla säkerhet. Och även om du ska börja få en medicin, till exempel jag som inte hade sovit på jättelänge. Eller sovit hade gjort mig, jag hade sovit väldigt dåligt. Så kan det vara förenat med livsfara fara, om inte jag får om jag har tagit droger och får någon form av sömnmedicin till exempel, då kanske man inte kan ge mig. Eller så. Så att de kollar alltid detta. Sen så fick jag gå in på ett annat rum där man tog blodtryck och vikt, alltså som och man gör även ett alkoholtest, sånt där som polisen gör. Man får blåsa i en blåsa. Det piper eller säger klick. Det är lite olika. Jag kommer inte ihåg om vilken variant de hade. Men det var alkoholtest, blodtryck, blodprover. Man tog sockerprov. Eller sån B-glukos, P-glukos. Blodtryck, puls, B-glukos, blodprov, vikt, alkoholtest. Ja. Sen fick man vänta en liten stund till. Och sen får man komma in till en läkare. Och i det rummet så är det en läkare och kanske en eller två AT-läkare. Eller läkarstudenter kan det också vara. Och en sjuksköterska och en skötare eller undersköterska. Inom psykiatrin så säger man skötare. Och så får du berätta hur du mår och varför du har kommit dit. Oftast vet ju läkaren. Så nu hade ju min läkare redan ringt ner och förvarnat. Så han visste och det var redan klart att jag skulle läggas in. Men de vill alltid höra patientens egna ord också. Så att de inte missar något som den första läkaren kanske har missat. Men det var inte rätt fallet. Jag satt mest och snörvlade. Och grät. Tårarna forsade. Jag mådde jättedåligt. Sen fick jag sitta en liten stund i väntrummet igen. Medan läkaren skrev lite papper. För att jag skulle läggas in. Och jag vet. Jag vet att jag hade jättemycket ångest. När jag satt i väntrummet. Och jag mådde illa av den här ångesten. Och så på något vis, jag har inget minne av att jag gjorde det. Men på något vis så har jag knutit åt mina skosnören jättehårt. Och jag begriper inte, jag kom ur skorna på kvällen när jag skulle ta av mig dem. För ett par dagar senare så skulle jag gå ut och gå med en vårdare eller skötare. Och då fick jag inte på mig skorna för att de var så hårt knutna. Så hur jag hade fått av mig dem på fredagskvällen, det har jag ingen aning om. Och jag har inget minne av att jag ens hade suttit knyten så hårt. Det är jättekonstigt. Men i alla fall, jag fick sitta. Sen så sa ju läkaren att det är klart, du läggs in. Personalen ska komma och hämta dig. Och de kom och hämtade mig. Jag fick komma in på en avdelning på PAVA. Det står för psykiatrisk akutvårdsavdelning. Och det är där du blir inlagd för bedömning. Och deras mål är väl att du ska inte ligga där så länge. Du kanske bara ska ligga några få dygn, max en vecka. Jag tror de har någon sån här, alltså, normalt de går efter att så här många dygn är det liksom max som man helst ska ligga. Att de har det målet att så många dygn. För sen ska man antingen vara bedömd för att kunna åka hem. Eller att man får byta avdelning. En del får byta avdelning tidigare. Beroende på vad det är för tillstånd man är i. Om man har en psykos. Eller om man är självdestruktiv. Eller missbruksproblematik. Alltså det är lite olika. Och det beror lite på om det finns plats i huset. Jag fick vänta en vecka på att få komma till allmän psykiatriavdelning. Men jag fick nog ganska, alltså jag tyckte det var ganska bra där nere på PAVA. Jag får nästan säga att jag tyckte personalen på PAVA var bättre än uppe på allmän 2. Men jag fick egentligen lika bra hjälp på båda ställena. Det jag tyckte var jobbigt var att jag fick dela rum. Jag hade inget eget rum utan jag fick dela rum. Och det var jättejobbigt tyckte jag. Och när man hämtas till avdelningen så låser personalen ut grejerna ur det skåpet. Du har lagt in grejerna innan du kom. Och så får man ta personalen med sig det in på avdelningen. Och när man kommer in på avdelningen så blir du tillvisad en sängplats. Och när du kommer då till din sängplats så ombeds du plocka upp grejer i väskan. Och fickor och så här. De kollar upp om man har vapen, om man har droger, om man har andra mediciner med sig. För det tar de där. Och du kan ha, jag fick inte ha laddare, jag fick inte ha mina hörlurar. De tog allt sånt med risk för att jag eller någon annan av mina medpatienter kan skada sig själv eller så. Alltså det är en säkerhetsåtgärd för alla på avdelningen att man gör så. Dagen efter så jag hade en skrivbok med mig. Med en snodd om. En gummisnodd typ. Och sen hade jag massa hårsnoddar i min väska. Och dessa hårsnoddar och den här gummibandet tvinnade jag ihop. Och gjorde en ögla. Och drog runt huvudet. För jag ville ta mitt liv. Jag vet inte om jag egentligen ville ta mitt liv. För så här i efterhand så, alltså jag nästan skäms för hur jag handlade kring saker och då. Men det var liksom då. Jag hade inte ett klart tänkande som jag har idag. Men jag gjorde ett försök. Men när jag hade dragit åt en liten bit så fick jag panik. Och tog loss det. Och gick och sa till sköterskan. Och efter det så kollade de mig ganska flitigt. Man kollade igenom mitt bagage en gång till. Så att jag inte hade mer grejer jag kunde liksom göra mig illa på. Och jag tror, jag har för mig att de kollade typ. För jag hade fått märken efter det här remmen. Så man kollade även det. Men det var liksom något som försvann ganska fort. Jag har väldigt mycket minnesluckor. Jag har koll lite på vilka som jag delade rum och så med. Vad de heter och så. Och hur de ser ut. Men jag har väldigt mycket minnesluckor i övrigt. Från saker och ting, vad vi sa, vad vi gjorde. Alltså, det var skitjobbigt. Men jag har ett starkt minne jag har. Ett otroligt obehagligt minne för mig. Och som är absolut inte ovanligt. Och absolut inte när man har börjat medicinera med antidepressivt. Det var två killar som låg på avdelningen. Och den ena killen, han spelade pajas. Han hoppade, studsade och busade. Och, alltså, ja, han lekte kalanka och lite allt möjligt. Och personalen hade jätteroligt åt honom. Och även de andra medpatienterna. Så det var några tjejer, de skrattade. Alltså, så de låg dubbla av skratt. Och jag bara kände att jag satt där och tittade. Och jag kommer så väl ihåg tankarna. Alltså att, ja, du är säkert rolig, men jag vet inte hur jag gör när jag ska skratta. Jag har glömt bort hur man skrattar. Alltså så kände jag. Och det var liksom just den här monotona tanken jag hade att du är säkert rolig, men jag kan inte skratta. Ja. Och alltså det är sagt väl ganska vanligt när man har börjat medicinera med antidepressiv medicin att man blir väldigt avtrubbad. Man känner verkligen glädje, man känner inte man är inte ledsen, man är inte arg, man är inte glad. Alltså det är väldigt det är jättemärklig känsla att man inte känner någonting. Och det är jättejobbigt, men det är det går över efter ett tag. Och jag vet inte om det bara var så att jag var så jättedålig i min depression. Att jag kände så. Eller om det var en reaktion på att man hade satt ut min gamla medicin och satt in en ny medicin på mig. Eller så här. Man trappade ut den gamla och trappade upp den andra. Det kan ha varit en reaktion där. Jag vet inte. Men just känslan, den var så fruktansvärd. Efter min inläggning så jag hade mycket samtal med personalen. Och jag vet, jag var väldigt, väldigt rädd för att få åka hem. Jag var jätterädd att jag skulle vara en belastning hemma. Att jag inte skulle orka stå emot att inte ha min son. Utan liksom att det slutade över att jag måste få ha honom. Han måste få bo hos mig. För jag orkade egentligen inte. Jag var så sjuk så att jag orkade inte. Så jag var superrädd att jag skulle göra något fel. Så att jag skulle hamna där igen. Därför ville jag egentligen inte åka hem. Men till slut så fick jag åka hem. Och boendestöd kom efter jag hade kommit hem. De tog hand om mina mediciner. Sen var det någon medicin där det hade blivit fel. Så att jag hade inte fått allt. Så att på kvällen fick jag och pappa åka upp och hämta dem på avdelningen. Eller på psykiatrin. Och det var jättejobbigt. Och så. Efter den här perioden så fortsatte jag ju med mitt boendestöd. Och jag åkte dagsjukvården i Falköping. Och jag hade ju min kontaktsköterska på boendestöd. Eller kontaktsköterska är inte alls min kontaktman. Och även min kontaktsjuksköterska, fast det var ju på öppen psykiatrin då. Hade jag fortsatt kontakt med. I vintras så fick ju jag beslut att jag kunde få stödboende inom LSS med tanke på att jag har min autismdiagnos. Och det var ju liksom en ganska stor börda. För att egentligen så är det inte så stor skillnad på ett stödboende och ha boendestöd. Inte för mig. För mig är det ingen det är ingen större skillnad att ha stödboende eller boendestöd. Inte för mig i alla fall. För att när jag hade boendestödet så kom de morgon, middag, kväll och gav medicin. Och sen kom ju såklart min kontaktperson ett par gånger under veckan beroende på hur mycket hon jobbade. Och vi gick ut och gick och vi pratade och vi städade och ja. Och det funkar ungefär likadant här på stödboende klockan. Skillnaden för mig är att om jag ringer till dem så är de här på 5 minuter. Max. Det är liksom 2 trappuppgångar bort. Boendestödet kunde ju vara ute och fara någonstans. Och liksom, och jag vet, en gång när jag ringde när jag hade boendestöd så det var att jag hade varit hos tandläkaren och fick en jättepanikattack där. Och jag hade panikångest när jag kom hem och kände att jag redde inte upp det själv. Jag måste ha mina lugnande som jag har på behov. Så jag ringde till boendestöd. Och då svarade min kontaktman. Men att hennes kollega hade ju bilen. Så hon var själv nere på boendestöd. Men hon hörde så tydligt på mig att det var något. Så att hon tog sin egen bil och kom bort till mig. Men det tog liksom typ ändå 10 minuter. Här kommer det ganska fort. Sen är de här på klockan är inte personalen tillgänglig vardagar mellan 9:30 och 13:30. Men då har jag en slatt med lugnande medicin i skåpet. En dos så att jag kan inte ta för mycket. Om jag behöver ha den. Så hänger den, eller står den där i skåpet. Och så. Och jag får ju mycket mer. Jag får tätare hjälp här med personalen mot vad jag fick när jag bodde i en vanlig lägenhet så. Nu bor jag i en helt vanlig lägenhet på 2 rum och kök och jag sköter mitt eget. Jag sköter min tvätt, jag sköter min mat, sköter handling. Alltså själv. Men det finns personal i huset som kan komma och hjälpa till om det behövs. Och det är jättetryggt. Och det har betytt jättemycket för mig att jag fick flytta hit till klockan. Det här är liksom, jag har bott här i snart ett halvår. Den 18 november har jag bott här i ett halvår. Tiden har gått sjukt fort. Men på det här halvåret så har jag mått så mycket bättre. Jag har utvecklats mycket. Jag har kunnat öka ut tiden på jobbet. Jag har blivit mycket gladare. Jag känner själv skillnaden. För det gjorde jag inte så ofta förut. Men nu känner jag skillnaden. Vilket är. Det är jätteskönt att jag känner skillnaden. Att jag mår så mycket, mycket bättre. Än vad jag gjort innan. Och det är väldigt många som har varit med mig på den här resan. Alltså, och jag är så tacksam till alla som har varit med på den här resan. Och pushat och stöttat och liksom velat vara med och få mig må så bra. Och jag vill bara avsluta veckans podd med att tacka vissa människor. Ingen nämnd, ingen glömd. Alltså jag säger inga namn. För jag, det är lite sekretessskäl och sånt att jag inte vill säga namn. Men också för att jag inte liksom ska glömma någon viss person eller så. Och jag vill tacka alla som har funnits för mig under de senaste året. Det är boendestöd, det är personalen här på klockan. Personal på psykiatrin. Det både öppna och slutna psykiatrin. Min god man, min familj, min son, arbetsledaren uppe på UDV och arbetskamraterna där, LSS-enheten, biståndsbedömaren, Alfem, ja, alltså, ni är så många som har ställt upp för mig under det här året. För ett år sedan så kände jag mig nog ganska ensam, men jag ser nu att jag var egentligen aldrig ensam. Och att ta hjälp är en styrka. Känn inte som ett misslyckande. Om du mår dåligt, så känn det inte som ett misslyckande att be om hjälp. För att be om hjälp, det är en styrka i sig. Och det är jättebra om man ber om hjälp. För gör man inte det, då, alltså, får man inte hjälp om man inte hanterar det själv, så går det åt stöpet liksom. Så är det. Men jag vill tacka alla som har lyssnat på detta avsnittet. Det blev ett ganska tungt avsnitt idag. Men jag är så glad och tacksam att jag får lov att berätta om detta. Och hoppas ni har lärt någonting. Ni får jättegärna höra av er om det är någonting ni undrar över. Nästa vecka kommer det att bli ett lite roligare avsnitt. Har jag tänkt mig. Jag har suttit och spånat och grejat lite med det. Men det tar vi nästa vecka. Så tills dess önskar jag alla bara ha en underbart skön vecka. Så hörs vi snart igen. Hej då!